vi baserat på de investeringarna som vi har gjort tidigare så kan vi se att de här parametrarna är viktiga för att ett bolag ska lyckas. Och i det har man också inkluderat hur en entreprenör är eller beter sig. Och det är väl det jag motsätter mig ganska mycket, för att jag tror att det inte funkar så helt enkelt. Om det hade varit så, då hade ju bara män varit de som kan bygga bolag. När man träffar en kvinna entreprenör så ställer man frågor om så här, men liksom, kommer du verkligen klara det här? Hur stor är verkligen marknaden? Är det här verkligen en produkt som liksom efterfrågas till exempel? Medan när du träffar en manlig entreprenör så ställer du frågor snarare om dess potential, alltså om bolagets potential, och att entreprenören, det här är liksom en ung, hungrig kille som kommer vilja ta över världen. Och då kanske man snarare ställer positiva frågor. Så här, vad är din bedömning? Hur stort tror du att det här kan bli? Istället för att ställa frågan, men är det här verkligen tillräckligt stort? Det är ju två olika sätt att ställa samma fråga på. Vi kommer aldrig nå jämställdhet om inte fler kvinnor startar bolag.
Det Tatjana säger är ju så himla sant. Att vi kommer aldrig nå jämställdhet om vi inte förändrar ägarskapet genom att fler kvinnor startar bolag. Men hur gör vi det när 98% av riskkapitalet går till män? En del av det är att det finns en bild av entreprenörskap som är manligt kodad som mycket annat. Vi har förutfattade meningar om hur en entreprenör ska bete sig, och det påverkar hur vi bemöter kvinnor som söker kapital och vilka frågor vi ställer till dem. Vi behöver spräcka myten om den stereotypa entreprenören. Hur vi gör det pratar jag med Tatjana Chalalvand om i veckans avsnitt. Innan vi drar igång vill jag tacka min sponsor Excitec, som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta prata med mina gäster om de här extremt viktiga frågorna. Så tusen tack Excitec. Men nu, kära lyssnare, dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer ett avsnitt med ett extremt viktigt budskap. Rekord här.
Ja.
Så då säger vi varmt välkommen till Tatjana Chalalvand.
Tack så mycket.
Nu blev det rätt.
Du blev helt rätt.
Ja. Och jag var duktig och frågade innan här hur man uttalar ditt namn. Och du uppskattade det.
Ja, jag tycker jättebra. Alla uttalar mitt namn olika. Så.
Ja, men Tatjana är ju inte så svårt ändå.
Nej, alltså det är ju inte så svårt. Men det är ändå... Jag kallas för Tachi för många.
Okay.
Så många kallar mig ändå bara för Tachi. Men Tatjana... Alltså, på svenska blir det ju Tatjana. Mm. Liksom, det är lättare för svenskar att säga Tatjana.
Aha. Det är jag som är så international som bara, Tatjana direkt.
Sådär. Min mamma är ju fransk och där säger man Tatjana. Så okay. Då blir det, och, men det är ett ryskt namn. Ja, det är superkomplicerat som du hör.
Det låter komplicerat. men då har vi gått igenom det.
Ja.
Men varmt välkommen hit i alla fall.
Tack så mycket.
Och du är främst här, eller från början här, för att du har skrivit en bok som heter Förebilderna. Kvinnorna som formar vår framtid.
Precis. Och den har jag skrivit tillsammans med Indra Sharma. Så jag är ju medförfattare.
Precis, ni är två stycken. Och så sa jag så här, ni får välja vem som ska komma hit.
Fick jag äran.
då fick du äran. Nej, men för det är mycket lättare att prata med en person. Och sen har det med utrustningen att göra också. Att jag har bara två mickar.
Ja, jag förstår.
Så att för att lyssnarna ska få bra ljud så är det bättre att ha en person. Mm. Och så blir det här samtalet på ett helt annat sätt.
Mm.
Det är jättekul att ha dig här.
Kul att vara här.
Men du är ju också inom finansbranschen, eller hur?
Ja.
Mm. Investeringsansvarig på Inventure, så säger man.
Ja, men precis. Jag jobbar som investerare på en VC-fond, alltså Venture Capital-fond som heter Inventure. Så vi investerar i techbolag, högriskbolag som inom tech.
Men vi måste backa bandet. Vem är du, så att säga?
Bra fråga. Nej, men,
vet man någonsin vem man är?
Exakt.
Det ändras ju lite med tiden.
Nej, men jag är ju så mycket mer än en investerare skulle jag säga. Jag är 32, 33 på torsdag.
87.
Ja. Och bor i Bromma med min man och mina två barn.
Mm.
Jag fick mitt andra barn nu i mars, mitt i pandemin.
Hur gick det?
Men det gick bra till slut. Vi isolerade oss i ungefär 3 veckor innan förlossningen. Mm. Och sen så kom hon där 31. Men det gick bra. Det var mer att vi var lite oroliga för att min man skulle bli sjuk. För då får inte han följa med till
Nej, för det är väl många som har haft den oron liksom. Att man inte ska få ha med sig sin man på förlossningen.
Ja, precis. Och... Men det gick bra. Sen så har det ju efterhand visat sig att man ju faktiskt är i riskgrupp när man är höggravid. Och det liksom reflekterade inte jag så mycket över där i slutet. För jag kommer ihåg att min chef ringde mig typ i början på mars och sa, nu jobbar du hemifrån. Och jag tyckte liksom att nej, det är lite larvigt. Så här, jag kan väl jobba på kontoret, det spelar ingen roll. Men sen så jobbade jag faktiskt hemifrån. Mitt i en renovering, ja, förskolan för äldsta barnet stängde. Mm. Det var tuffa veckor där faktiskt.
Ja, jag kan tänka mig det. Och en sån här oro. Jag går runt och var gravid och så pandemi. Eller nej, du bara körde på.
Ja, jag hade inte så mycket val. Och så hade vi också deadline för boken. Ah, den i första april tror jag var. Det var 7 april.
Ah.
Så jag tror att vi skickade in allt på fredagen. Och på måndagen så födde jag barn.
Aha, okej. Okay. Så det var ju verkligen så tight deadline i förhållande till att föda barn. Och, ja. Men det var skönt att du hann med det i alla fall.
Ja, nej, men precis. Och då inser man ju när man då har skrivit en bok att jobbet kommer ju faktiskt efteråt också mycket. Så det är ju såklart att skriva allt innehåll. Men sen så var det ju mycket att korrigera i efterhand som man gör med en bok.
Mm.
Och gå igenom med redaktören och så. Så att vi jobbade på hela våren och sommaren.
Ja, det tyckte jag var det värsta med att skriva bok. Alltså jag älskar min redaktör, men det här pillet efteråt, det är inte min grej.
Det är inte min grej heller.
Jag fick ju så här tunnelseende, det var helt slut när jag hade suttit någon timme. För det är så här små pillipill på små ord och sådär. Men det är ju häftigt att skriva en bok.
Ja, det är superkul.
Oavsett. Vi är ju båda första gångs författare, eller hur?
Ja.
Precis typ samtidigt.
Ja, precis. Vi släppte vår bok 1 oktober, eller 13 september tror jag det
var. Ja. Och jag 28 oktober, så typ exakt samtidigt.
Ja, men det är typ samtidigt.
Typ exakt samtidigt.
Mm. Mm.
Men hur hamnade du i finansbranschen?
Ja, men jag är ekonom och pluggade i Lund. Men jag har liksom inte den här... Alltså jag tänkte aldrig att jag skulle jobba i finansbranschen. Det var liksom aldrig min plan från början. Utan när jag pluggade i Lund så ville jag jobba med marknadsföring.
Mm.
Så mitt första jobb efter universitetet var på Prime, som är en kommunikationsbyrå. Mm. Prime United Minds. Och där jobbade jag med krishantering.
Okay.
Och det var superroligt verkligen. Jag gjorde det i 3 år. Och då gör man liksom allt ifrån att liksom hantera en bomb på Tele2 Arena till att liksom jobba med ett uppköp och säga upp massa folk. Alltså det kunde vara allt möjligt.
Mm.
Men sen så var jag ganska intresserad av startup-världen. Jag hade liksom ingen egentligen runt omkring mig som var i den världen förutom min lillebror som är entreprenör. Och då var jag först en sväng på Ericsson som inte alls funkade för mig. För jag tänkte att tech management, det är bra. Det skulle vara ett nytt trainee-program. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och jag behöver nog insåga där. Att jag behöver vara på ett ställe där det är liksom kreativt, ganska liksom, högt i tak. Man får liksom, även om man är ung så liksom får man säga det man tycker och så vidare.
Mm.
Och jag kände att jag liksom, det var väldigt stor skillnad mellan Prime, som verkligen var en sån arbetsplats, till skillnad från Ericsson. Men när jag var på Ericsson då, så insåg jag efter 3 månader att jag inte kunde vara kvar där. Så jag sa faktiskt upp mig efter 3 eller 4 månader.
Vad var det som liksom gjorde att det... Du bara, jag måste säga, det här går inte.
Ja, men jag kände bara att jag inte... Alltså, jag satt bara på ett kontor. Och liksom hade ingen kundkontakt, hade inte... Jag kände liksom inte att jag lärde mig någonting. Och det, så är det ju inte överallt. Liksom. Det var ju just där i den organisationen jag hamnade som det blev så för mig. Jag vet många som har utvecklats jättemycket av att vara på Ericsson. Men för mig så funkade inte det riktigt. Och sen så kände jag här liksom... Det var inte så jättemycket att man var nära sina kollegor. Jag tycker det är viktigt att ha kollegor som jag kan bolla med och så. Mm. Så då bestämde jag mig för att men det här kommer liksom inte funka. Och jag hade liksom jättebra lön, jag hade jättebra semester. Alltså det var verkligen på pappret så här, det man drömde om när man pluggade i Lund.
Precis.
Då vill man ju ha den, typ, så här, vill ha en så här, jättebra trainee-position där jag kommer få liksom, skuggen, en ledare och jag skulle vara en framtida ledare. Det lät så himla bra.
Mm.
Så jag lurades lite av det, alltså av mig själv, liksom, att det här kommer vara helt perfekt. Men det var inte alls det som jag egentligen ville ha.
Mm.
Och då så via en bekant så fick jag höra om Sound Industries som gör Urban Ears-hörlurar och Marshall-hörlurar och Marshall-högtalare.
Mm.
Som ju gick väldigt bra då, går fortfarande bra, men det verkligen växte på superfort då. Mm. Och då sa han, men du borde bara träffa vdn Pernilla och se vad om det finns någonting. Och då så hade inte de någon roll, men hon var så här, men du kan väl börja jobba med mig typ. Och då gjorde jag det. Så jag gick ner liksom i lön, i titel, allting. För att jag kände att jag verkligen ville jobba med henne och på Sound.
Och vad häftigt, vad var det som gjorde att du ville jobba med henne då?
Ja, men jag tyckte att det var väldigt imponerande att hon var kvinnlig vd för ett snabbväxande bolag.
Vad hette hon?
Pernilla.
Vad hette hon i efternamn?
Ekman, ja. Pernilla Ekman. Ja. Och där pratade de ju väldigt mycket. Det var ju 7 killar som hade startat det. Ja. Hon var extern vd. Och de pratade väldigt mycket om hur det var när de precis hade startat bolaget. Jag tror jag kom in ungefär 5-6 år efter det hade startat. Mm. Och då satt de liksom i ett kontor, så här källarkontor, någonstans inne i stan. Och det var liksom jobbigt och kämpigt på många sätt. Men det var väldigt kul liksom, för att de byggde upp någonting från början. Och jag hade liksom inte riktigt hajat det med att man kan starta bolag.
Nej.
Vilket är ganska komiskt med tanke på det jobbet jag har idag. För i min bakgrund och liksom mina föräldrar, de uppmuntrade väldigt mycket att man liksom skulle plugga, ta en fast anställning, liksom den grejen. Mm. Och jag minns att när jag började jobba på Ericsson så var pappa väldigt stolt. Han är iranier också. Mm. Och det är väldigt mycket iranier på Ericsson. Så jag hade liksom inte riktigt utsatts för det här självförverkligande entreprenörskapet.
Vad är ett självförverkligande?
Men det är alltså inte att man har en korvkiosk eller en... Det kan ju också vara självförverkligande. Men den typen av entreprenörskap som jag hade sett, det var för att man liksom behövde make a living. Mm. Du är grönsakshandlare eller du startar på restaurang för att liksom det är det du kan egentligen. Mm. Så det var väldigt kul att vara där. Det är en väldigt kreativ arbetsplats. Mm. Och när jag var där då så insåg jag att jag kanske skulle vara med från någonstans från början. Och då hoppade jag på ett annat startup som heter Sparta som var ett B2B softwarebolag, alltså ett mjukvarubolag. Och där började jag som COO, vilket betyder att jag gjorde allt från att anställa folk och bygga säljorganisation och resa pengar till att köpa mjölk på 7-Eleven varje morgon.
COO, det är Chief Operation Officer, va?
Ja, exakt. Mm. Och det är liksom en väldigt bred titel. Och jag var liksom 27, hade aldrig haft personalansvar. Ja, så att, det var...
Framförallt på ett mindre bolag är det en jättebred titel. Exakt, alltså, då är det väl som du säger från att... Men jag vill gå tillbaka till varför du ville jobba med Pernilla Ekman. Vad var det? För det var coolt att hon var kvinnlig vd.
Ja,
men det måste ju varit något mer.
Nej, men jag tyckte att hon hade liksom en superimponerande bakgrund. Jag gillar det här. Och jag har liksom haft några stycken sådana jobb. Mm. Både på Prime, men sen så även den korta perioden på Ericsson. Där jag har liksom fått följa en ledare. Så på Prime så var det Jonas Palmqvist och Carl-Fredrik Sammeli. Mm. Och... som liksom, Jonas Palmqvist var CEO på Prime och Carl Fredrik är ju grundare av Prime. Och där fick jag jobba dem väldigt nära och lära mig liksom hur bygger man upp ett bolag och hur leder man människor och så vidare. Mm. Och det var ju liksom, de gjorde det på ett visst sätt och jag upplevde att Pernilla kanske hade en annan approach.
Vad skilde sig däremellan?
Nej, men jag tror att det är ju två helt olika verksamheter. Mm. Alltså, Prime är en konsultbyrå. Och där är det väldigt mycket samma typ av personer som jobbar där. Mm. Alltså, du är konsult, ung, ofta väldigt hungrig, superdriven. Man drivs av samma saker. Många av dem som jobbar på Prime drivs av ungefär samma saker. Mm. På Sound Industries så var det en organisation med väldigt mycket kreatörer, designers. Mm. Du har säljare, marknadsavdelningar, alltså en klassisk organisation. Och jag tyckte att hon lyckades parera det väldigt bra i hur hon byggde organisationen. Och också att hon var extern vd med 7 manliga grundare som hade ganska, många av dem hade ganska stark vilja. Mm. Och hon ändå kunde liksom få bolaget att växa så fort som det gjorde. Och de hade precis tagit in riskkapital då när jag började och tog in en runda under den perioden jag var där också. Mm. Plus att de då började satsa på, vilket i och för sig inte gick så bra, men mobiltelefoner eller smartphones.
Okay.
Och det kom jag ihåg att jag lockades av väldigt mycket för jag tyckte det var en sån sjuk idé att man som ett svenskt startup skulle lansera en smartphone och konkurrera mot Apple. Det gick ju inte så bra.
Det är inte så många som kan konkurrera mot Apple.
Nej, precis. Men det är ändå kul att jobba med en organisation eller på ett företag där man har den typen av ambition. Mm. Ja, men så det var nog det. Och nu är inte Pernilla kvar längre på Sand, men hon var vd där i väldigt många år.
Och sen gick du vidare från Sand. Vad sa du att du hamnade sen? På, det var något annat startup?
Ja, men det hette Sparta. Ah, Sparta. Och det blev uppköpt då. Under min liksom, föräldraledighet. Fast jag var nästan inte föräldraledig då. För att jag jobbade så mycket med det uppköpet. Mm. Och det var efter det då som jag gick över till investeringssidan. Mm. Så jag jobbar ju som investerare i startups. Mm. Så jag har liksom varit på andra sidan och rest pengar.
Mm. Och nu investerar jag istället. Pengar.
Mm.
Och då är du i finansbranschen.
Ja, det är. Jag identifierar mig inte som en person i finansbranschen, nej, men jag är ju det. Och personer som, jag har kompisar som liksom inte alls är i den här världen, nej, de säger alltid, ja men du är ju i finansbranschen. Och jag säger, nej det är jag inte. Men det är klart att jag är i finansbranschen.
Det är ju. Ja, men det är det ju.
Ja,
för jag menar, det är, att investera pengar, det är ju ja, finansbranschen på
ja,
något sätt.
Ja, precis. Men det är så ändå långt ifrån liksom den här stereotypa bilden av vad en person i finansbranschen gör. Ja. Alltså vi, det är klart att vi investerar pengar och vi behöver returnera pengar till våra investerare. Mm. Och vi tittar liksom på data på de bolagen vi investerar i, liksom hur stort tror vi det här kan bli, kan det här returnera vår fond och så vidare och så vidare. Mm. Men det är också väldigt mycket subjektiva bedömningar i allting vi gör.
Mm.
För vi investerar ju personer.
Mm.
Det är ju faktiskt det handlar om när man investerar i entreprenörer.
Ja.
Det är ju
det är liksom så det är.
Ja, alltså,
men idén måste väl vara viktig också, tänker jag, eller nej?
Jo, idén är jätteviktig såklart. Mm. Men utförandet är ännu viktigare. Och vilka personer som bygger bolaget.
Mm.
För vi vill ju investera i entreprenörer som kan bygga ett unicorn. Alltså ett bolag som är värderat minst $1 miljard.
Mm.
Och då behöver man ju vara wired på ett visst sätt faktiskt. Alltså det krävs liksom en viss typ av person. Nu finns det liksom ingen, det är inte så här, den här personen är perfekt för det. Men man behöver ha en enorm drivkraft. Och vårt jobb ligger ju också att bedöma den drivkraften hos entreprenörer.
Mm.
Tror vi att den här personen kommer vilja bygga ett så stort bolag?
Hur bedömer ni det då?
Ja, men, och det är ju det här som är det svåra.
Ja.
För det finns ju inget rätt eller fel. Alltså man pratar i vår bransch om någonting som heter pattern recognition.
Mm.
Vilket är att vi, baserat på de investeringarna som vi har gjort tidigare, så kan vi se att de här parametrarna är viktiga för att ett bolag ska lyckas.
Mm.
Och i det har man också inkluderat hur en entreprenör är eller beter sig.
Mm.
Och det är väl det jag motsätter mig ganska mycket. För att jag tror att det inte funkar så helt enkelt. Om det hade varit så, då hade ju bara män varit de som kan bygga bolag.
Mm. Det var min nästa fråga. Är den bilden väldigt manligt kodad?
Ja, det är den. Absolut. Alltså det är ju att man, som entreprenör, när man reser riskkapital så behöver man ju verkligen ha ett gott självförtroende. Alltså nästan en övertro på sig själv och sin egen kapacitet.
Mm.
Och män tenderar ju att ha det i större utsträckning än kvinnor. Det betyder inte att kvinnor har dåligt självförtroende. Men i jämförelse med män så har kvinnor dåligt självförtroende.
Mm.
Så att säga.
Vad är det mer som skrivs in i den där boxen då? Du kallade den för någonting. The pattern of...
Ja, men pattern recognition. Ja. Men det är liksom, pattern recognition är inte bara just kring entreprenörer, utan det är liksom det är allting i hur det är att bygga bolag, skulle jag säga.
Mm.
Men det är ju dels att man har en övertro på sig själv, att man kan kommunicera sin vision. Och där tror jag också att många, inklusive jag själv, går igång på ett visst sätt att prata om sitt bolag.
Mm.
Och det är liksom bara att titta på liksom valfri presentation av typ Steve Jobs back in the days när han presenterar sina produkter. Alltså det är lite samma grej, att man vet hur man ska engagera sin publik.
Mm.
Och det är jätteviktigt när man reser riskkapital. Inte bara för att du ska få mig att stoppa in pengar, utan också för att jag som första investerare i ditt bolag vill att du ska kunna övertyga de större investerarna liksom i framtiden att stoppa in ännu mer pengar i dig till högre värdering.
Mm.
Så du vill liksom inte ta risken att du investerar i en unbackable founder, som man kallar det ibland. Någon som liksom inte kan resa riskkapital eller som inte kan kommunicera sin vision. Och sen så är det också jätteviktigt för att kunna anställa folk.
Mm.
Såklart. Så jag tror att i och med att man har sett så i liksom VC-världen och i startup-världen, de entreprenörerna som vi har sett som har lyckats väldigt bra har ju varit män mest.
Att få riskkapital, ja. Eller bara driva upp företag överlag.
Alltså, om man tittar på statistiken så är det ju fler företag som startas av män än kvinnor. Men av det riskkapitalet som investeras så går ju... Alltså 98% går ju till män. Ungefär 90% går till bara män.
Mm.
Alltså bolag som har grundats av enbart män.
Mm.
Och man brukar säga att ungefär 2-3% av riskkapitalet går till bolag som är grundade av bara kvinnor.
Mm.
Så om man tittar på den distributionen så är ju det uppenbarligen bevis för att vi tenderar att investera i män. Och det är ju för att, dels så är det ju för att fler män startar bolag. Mm. Men också för att det vi kallar för unconscious bias.
Mm.
Alltså att man omedvetet på mottagarsidan har större tilltro till att män kan bygga framgångsrika bolag.
Har du sett det där hända själv? Alltså nu när du ändå sitter med folk som investerar?
Ja, absolut. Alltså, absolut. Jag tycker att där jag jobbar på Inventure så pratar vi väldigt mycket om det här. Sen så är det klart att jag till och med hos mig själv har insett att jag ibland har ställt frågor som kan uppfattas som att jag tror att jag tar större risk när jag investerar i en kvinna.
Vad kan det vara till exempel?
Nej, men, så det brukar man prata ganska ofta om. Att man, när man träffar en kvinnoentreprenör så ställer man frågor om så här, men, som, kommer du verkligen klara det här? Hur stor är verkligen marknaden? Är det här verkligen en produkt som liksom efterfrågas till exempel? Mm. Medan när du träffar en manlig entreprenör så ställer du frågor snarare om dess potential, alltså om bolagets potential, och att entreprenören, det här är liksom en ung, hungrig kille som kommer vilja ta över världen. Och då kanske man snarare ställer positiva frågor. Så här, vad är din bedömning? Hur stort tror du att det här kan bli?
Mm.
Istället för att ställa frågan, men är det här verkligen tillräckligt stort?
Mm.
Det är ju två olika sätt då att ställa samma fråga på.
Mm.
Och det har jag också gjort. Det vet jag att jag har gjort. Sen tänker jag väldigt mycket på att inte göra det. Och sen har jag också suttit i möten med kollegor eller med andra investerare där jag har hört den frågan ställas liksom olika beroende på om det är man eller kvinna.
Mm.
Det viktiga tror jag är att man är medveten om sin unconscious bias.
Mm. För samma sak händer ju här, precis som här pratar vi mycket om bilden av ledarskap, alltså att den är manligt kodad.
Mm.
Och bilden av entreprenörskap är ju också det, obviously. Alltså att man ser framför sig en man och då verkligen bedömer man utifrån de kriterierna.
Mm. Verkligen.
Det är ju livsfarligt.
Jo, men om man tittar på de entreprenörer som porträtteras i media, som är ju fantastiska entreprenörer, till exempel Sebastian på Klarna eller Daniel på Spotify.
Mm.
Jag upplever i alla fall att det är en viss typ av person som målas upp. Alltså man jobbar stenhårt, du är liksom väldigt analytiskt lagd, du är väldigt rak i ditt ledarskap. Det är ju sådana egenskaper som oftast förknippas med manlighet.
Mm.
Och avviker man från det så kan det finnas en uppfattning om att man inte har det som krävs för att bygga ett framgångsrikt bolag.
Mm. Men hur pratar ni om det här hos er? Alltså på vilket sätt vänder ni de här unconscious bias? Eller?
Vi har inte gått någon kurs. Jag vet till exempel andra VC-fonder som går kurs i det här. Så vi har inte gått någon kurs i det än i alla fall. Men det är mer att man liksom, vi är alltid två när vi träffar bolag. Och försöker väl också att så här, det ska vara en kvinna investerare och en man investerare från teamet som träffar bolagen.
Mm.
Och sen att man hjälper varandra. Mm. Och kommer med feedback till så här, men jag kanske inte skulle ställa frågan på det här sättet. Eller tänker du inte så kanske för att hon är en tjej?
Mm.
Kan det vara så? Och hos oss i alla fall på InVenture så är det en väldigt tillåtande kultur att kunna säga sådana saker, tycker jag i alla fall.
Mm.
De har ju varit jättestöttande i allting med boken till exempel. Och liksom, ja, inte alls ifrågasatt det.
Mm.
Så jag har haft tur.
Ja. Men, och det var liksom här som idén kom att du skulle, eller ni skulle skriva en bok?
Ja, idén kom egentligen. Indra jobbade tidigare på EQT Ventures, som är en fond som investerar i ett senare skede än vad vi gör. Så de tittar till exempel en hel del på våra portföljbolag och ser om det är något som är intressant att investera i för dem. Men båda vi får ju väldigt mycket deal flow, som det kallas för.
Mm.
Alltså entreprenörer som hör av sig till oss och som vill träffas för att pitcha sina idéer.
Mm.
Och ibland så är de, har de kommit för långt, så att det är ingen idé att vi ses, för vi kommer inte kunna investera ändå. Eller i Indras fall då, hade de inte kommit tillräckligt långt, så att då hänvisade hon dem till oss.
Mm.
Så vi brukade utbyta dealflow helt enkelt.
Mm.
Och pratade ganska ofta om att vi träffar så himla få kvinnor. Och det pratas om det i branschen, så det är liksom inget nytt. Så. Att det är väldigt få kvinnor som söker riskkapital. Och hur ska man göra för att få fler kvinnor att söka riskkapital?
Mm.
Var ligger ansvaret?
Mm.
Jag tycker att ansvaret ligger hos oss riskkapitalister att också vara proaktiva. Mm. Men så. Och då hade vi ett stort event som...
Nu ska jag bara bryta dig. Hur skulle ni kunna vara mer proaktiva?
Nej, men så till exempel, det vi gör är att man träffar bolag i ett tidigare skede. Alltså även om det är så att de inte är redo för att få investering från just dig eller din fond, så kan du fortfarande träffa dem om det till exempel är en kvinna och hjälpa dem på vägen. Connecta dem med affärsänglar. Öppna ditt nätverk. Var generös med ditt nätverk.
Mm.
Det är ju ett sätt.
Mm.
Men sen också titta på vilka branscher tycker du är intressant som investerare att investera i. Och sök aktivt efter kvinnliga grundare i den branschen och träffa dem. Men sen så finns det ju också så här, man kan prata på universitet till exempel för att uppmuntra folk att starta bolag.
Mm.
Men jag tror att det viktigaste är att vara generös med sitt nätverk, för att det finns kvinnliga grundare.
Ja.
Det är inte så att de inte finns. Sen så startas det färre bolag av kvinnor. Det är bara så det ser ut.
Mm.
Men de som finns kan du ju hjälpa så att de kan lyckas och liksom på så sätt så kommer vi få fler kvinnor som startar bolag till slut.
Mm. Mm. Men så träffades ni på ett event?
Nej, men vi hade ett event tillsammans. Alltså EQT Ventures och Inventure, som jag och Indra då drev. Vi hade ett event tillsammans som heter Female Founders Office Hours. Mm. Där vi bjöd in kvinnliga entreprenörer att träffa kvinnliga investerare och få hjälp kring hur ska man tänka när man reser riskkapital.
Mm.
Och då märkte vi dels att det finns jättemycket kvinnliga grundare. Mm. Vi var ju fulltecknade efter 2 dagar bara av att marknadsföra oss på Twitter.
Mm.
Det finns jättestort sug av att lära sig mer kring entreprenörskap. Och det finns ett kunskapsgap faktiskt. Mm. Vissa frågor som ställdes så tyckte vi var liksom självklara, men de är ju inte det. Om man inte är inne i svängen liksom.
Nej.
Så då började vi fundera på hur kan vi nå ut till fler. För just nu så når vi ut till de som redan är inne i de här nätverken. Mm. Och det är ändå ganska exklusiva nätverk skulle jag vilja påstå. Mm. Jag vet att det finns folk som inte håller med mig om det. Men jag tycker det. Mm. Det är inte självklart att man hamnar i de här kretsarna liksom, inom startupvärlden.
Vad krävs för att man ska hamna där då, tycker du?
Nej, men det, ofta så har man liksom en så här inträdesbiljett, typ att du har pluggat på Handels. Mm. Eller du råkar känna någon som är i den här branschen. Det är ju ännu värre i VC, venture capital-världen. Mm. Det är ju väldigt svårt att få in en fot inom venture capital. Och det tror jag faktiskt att de flesta kan hålla med mig om. Mm. Nu så söker vi efter en analyst.
Alltså. Vad är venture capital? Jag kan ingenting.
Nej, det borde jag ha tänkt på att förklara. Venture capital är ett form av riskkapital som investeras i tidiga techbolag.
Ja.
Och då finns det olika, liksom, vi jobbar med Seed och Series A, vilket betyder att vi investerar ungefär 10 miljoner kronor upp till 30 miljoner kronor i en ticket från oss, alltså i pengar från oss, i en första investering. Sen kan vi investera flera gånger i våra portföljbolag. Och sen kan det gå upp till att du ska ta in pengar från private equity, till exempel. Och då
är private equity?
Private equity är också en form av riskkapital.
Aha, okay.
Men det är investeras i mer mogna bolag
okay.
och har lite en annan affärsmodell, men det behöver vi inte gå in på här.
Nej, bara sen, så att folk förstår, och jag som inte kan ett stift om sånt här. Så.
Nej, men precis. Men det som är grej med venture capital är att tar du in pengar från en aktör som oss, då bör din ambition vara att du ska bygga ett riktigt stort bolag som är globalt, gärna med en liksom, miljardvärdering i dollar, och att du är medveten om att du antingen kommer sälja ditt bolag eller börsintroducera ditt bolag.
Mm.
För att vår affärsmodell bygger på att vi ska returnera pengar till våra investerare.
Mm.
Och vi ska returnera minst liksom, 2,5x till våra investerare, minst.
Mm.
Och det betyder ju att i och med att vi investerar i så högriskbolag i väldigt tidigt skede, så är det väldigt få som faktiskt lyckas med det.
Mm.
Men alla måste ha den ambitionen. Så ofta så är det liksom 1-2 bolag i din portfölj som kommer eventuellt dit, men som kommer mycket längre och som gör att du kan returnera din fond.
Mm.
För sen så ska du då förhoppningsvis då starta nästa fond.
Mm. Det är superspännande.
Det var en snabb kurs. Ja, det är verkligen en snabb kurs. Man kan läsa vår bok också. Ja. Men det är också en snabb googling liksom, om venture capital. Det är superspännande bransch, tycker jag.
Men det är svårt att komma in i den världen.
Ja,
i alla fall.
Den är ganska svårt. Nu när vi söker en analyst, det är alltså den liksom, junioraste rollen, då hade vi 800 ansökningar.
Mm.
Och, så att det är väldigt liksom, eftertraktat. Och det finns ganska få fonder i Norden. Och ofta så är man max 10 anställda i investeringsteamet.
Mm.
Så att jag är väldigt glad att jag har det jobbet jag har, för jag älskar att träffa entreprenörer. Jag tycker det är jättekul att liksom, satsa på människor. Och,
det måste vara jättespännande och du får höra massa bra idéer.
Ja, exakt. Och så kan man bolla idéer, och sen så om vi då investerar så tar vi styrelseplats också.
Mm.
Och hjälper dem med allt möjligt. Eller försöker hjälpa dem i alla fall med allt möjligt. Jag tycker oftast entreprenörerna är ju, det är ju de som är stjärnorna.
Mm.
Sen så är vi mer som facilitatorer liksom, som försöker
hjälpa dem
att anställa eller bygga styrelse eller vad det kan vara.
Men då hade ni det här eventet.
Ja, det hade vi eventet.
Och så ville ni liksom nå ut till flera.
Ja,
där
precis.
Var vi innan jag avbröt dig.
Ja, precis. Men ingen
så jag tar tillbaka tråden här nu.
Och då så kom vi på att vi kanske ska skriva en bok. För det är en bra plattform för att komma ut till många.
Mm. Mm.
Så då började vi göra ett pitch deck, som vi själva kallar för i vår bransch.
Ja.
Alltså en PowerPoint med så här, varför ska vi skriva den här boken? Vilka kommer vi nå ut till? Varför vill man läsa den här boken?
Mm.
Och sen kontaktade vi förlag.
Ja.
Och träffade ganska många, inte supermånga, men fastnade ganska fort för Mondial och Emma. Och sen så förra sommaren så skrev vi kontrakt med dem. Mm. Och då hjälpte de såklart oss med att utforma kring så här, okay, men vad är faktiskt en intressant bok? Vi tänkte ju först bara ha en porträttbok. Som de typ såhär, ja, det är en fin tanke men det kommer aldrig funka. Så majoriteten av boken är ju faktiskt där vi går igenom fyra viktiga faktorer som gör att man startar bolag. Mm. Och hur ser förutsättningarna ut där för kvinnor och män?
Mm. Okej, okay, och vad är de här? Kan vi gå igenom dem?
Ja, absolut. Så det första är ju övertygelse.
Mm.
Och det var det jag pratade om tidigare. Precis. Alltså att man verkligen har bra självförtroende och en övertygelse om sin egen kapacitet att bygga bolag. Nummer två är att du har nätverket.
Mm.
Nummer tre är att du tar risken. Mm. Och nummer fyra är att du har access till kapital.
Om vi börjar då, för nu har vi pratat om övertygelse och liksom att det skiljer sig där mellan män och kvinnor.
Mm.
Vad är, och sen var det nätverk. Vad ser ni skillnaden är mellan män och kvinnor där?
Nej, men män har, i den här branschen i alla fall, så tenderar män att ha större nätverk.
Mm.
Och nätverket är jätteviktigt när du ska starta bolag. Inte, alltså dels för att du kan få nya kunder och rådgivare och så vidare via ditt nätverk.
Mm.
Men också att du har folk runt omkring dig som har startat bolag. Förebilder med andra ord.
Mm.
Och det är jätteviktigt för att du ska våga ta steget.
Mm.
Och många av de kvinnorna som vi har intervjuat i vår bok, de har ju haft personer runt omkring sig som har sagt till dem att så här, du borde bli entreprenör.
Mm.
De har inte själva tänkt tanken.
Mm.
Och det är väl kanske för att man som kvinna inte alltid identifierar sig som entreprenör på grund av att den stereotypa bilden av en entreprenör inte stämmer överens med liksom hur du själv uppfattar dig.
Mm.
Så nätverket är väldigt viktigt. Och nätverk behöver inte vara, det pratar vi en del om i boken också, att det behöver inte vara att du går på mingel och ska liksom nätverka med den personen som har mest makt på minglet och så vidare. Mm. Utan det kan vara dina peers, alltså folk som är på din egen nivå som du nätverkar med och liksom utbyter erfarenheter och tar hjälp av och så.
Mm.
Är minst lika viktigt.
Ja, det där tycker jag är ju svårt att gå på nätverksgrejer. Alltså,
ja,
jag är ju social, men när jag går på sådana där nätverk, jag tycker att det är jättesvårt.
Det är jättesvårt. Det är ju en del av mitt jobb, verkligen, att göra sånt. Och jag tycker fortfarande att det är jobbigt.
Ja, men det är lite beroende på miljö sådär också.
Mm.
På ett sätt. För nu var jag på en sån här lunchgrej, eller en brunchgrej. Och då var jag supersocial, för då var vi sex stycken och så satt vi, du vet, sådär. Men det här när man ska gå in i ett stort rum och det är så här 70 pers och man bara, vem ska jag prata med? Kanske man känner en.
Ja.
Och så, ja, förlåt, det var ett sidospår.
Nej, men jag tycker det är jätteintressant, för att jag tror att man har en uppfattning om att vissa personer är så här superbra på mingla. Jag har alltid fått, men du måste vara jättebra på mingla. Mm. Jag hatar att mingla.
Mm.
Alltså, det har jag nog aldrig sagt så. Men jag gör ju väldigt mycket i mitt jobb. Jag tycker det är skitjobbigt.
Ja, men folk tror det om mig också.
Ja, men och sen så, men då, och jag minns några av mina första veckor på Inventure. Så skulle jag gå själv på en middag på Alma.
Mm.
Och jag kände bara så här, jag var verkligen nervös innan. Men sen så gick jag dit och som tur så kände jag en person.
Ja.
Och så kände jag en person, så började jag prata med henne. Och sen så blev det så enkelt och så pratade man med folk. Och det var väldigt bra upplagt. De hade liksom bordsplacering och så lärde man känna ganska många där. Det var ett jättebra mingel. Supertrevligt. Men det kommer inte naturligt för mig. Som man kanske skulle kunna tro.
Nej. Men vi har gått igenom nätverk nu. Och så var nästa var risk. Och den här är ju, tycker jag, jätteintressant.
Mm.
Överlag. Mm. Så. För jag vet att ni också pratar mycket om det, så jag har läst lite artiklar och sådär.
Jo, nej, men precis. Risk är ju, alltså jag tycker, många tycker att det här är väldigt intressant att prata om. För det är ju, det finns ju en uppfattning om att kvinnor inte tar risk.
Nej, och jag har ju också slängt mig med den grejen. Så här, kvinnor tar inte lika mycket risk.
Nej, men precis. Och studier som kring just risktagande är ju främst om liksom placering av pengar, typ pensionspengar och så vidare. Mm. Och det är inte riktigt samma sak som när man startar bolag.
Nej.
Så det finns ingenting som visar på att kvinnor tar mindre risk när de startar bolag.
Nej.
Och det här är också viktigt för att just om man då söker riskkapital så vill man som investerare att den grundaren du investerar i kan ta risk. Alltså vågar tänka stort, vågar ta risk att liksom gå in i en ny marknad och så vidare. För att man vill ju att det här ska bli liksom ett miljardbolag. Mm. Och då måste man våga ta lite risk. Och det finns några studier som visar på att investerare tror att kvinnor inte tar lika mycket risk.
Mm.
Där man liksom har sagt det rakt ut också. Och därför valt att inte investera i grundaren. Och det är därför vi också tycker att det är viktigt att prata om det.
Mm.
Att det är faktiskt ingen skillnad.
Om ni tittade på någon studie som hade gjorts, var det Handelshögskolan och Karolinska institutet som hade gjort någon studie som var någon ögonöppnare för er?
Ja, nej men precis. Och det var, det visade egentligen på att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till risktagande. Och att de tidigare studierna som har gjorts på väldigt små grupper. Och man gick in med tesen om att kvinnor tar lägre risk än män, men man förkastade det till slut. Och nu jobbar man på en mycket större studie just nu, som man liksom inte har kommit, det har inte kommit något resultat på det än.
Nej.
Men den forskaren sa ju, Magnus Johansson sa ju att vi kan inte se just nu att det är någon skillnad mellan kvinnor och män när det kommer till risktagande. Och det är ju, det känns ju väldigt kul att höra, tycker jag. För jag tror också att många kvinnor tänker liksom att nej, men vi tar inte lika mycket risk, kvinnor, som män. Och det tycker jag är intressant, för att kvinnor tar ju väldigt mycket risk i annat. Alltså, kanske inte när det kommer till entreprenörskap då, men typ födda barn är en enorm risk. Så att, jag tror att det där är bullshit, helt enkelt. Och man kan inte basera sitt beslut på att investera i en grundare på det, i alla fall. Det är väl det som är slutsatsen. Men sen så är ju risk också då att våga starta bolag. Och där pratar Indra och jag ofta om att man kan inte lägga ansvaret på kvinnor och säga att du måste våga starta bolag.
Nej.
Jag tror att om vissa parametrar hade varit mer till kvinnors fördel, så hade fler kvinnor startat bolag.
Vad är det för parametrar då?
Ja, men en sån sak är att visa att det finns fler kvinnliga förebilder. Det är också därför vi har skrivit vår bok. För vi vill visa på att det finns olika sätt att starta bolag på. Det behöver inte vara att du ska ta in massa riskkapital och bygga nästa Spotify. Och det behöver inte vara liksom en jättestor frisörsalong som växer med en ny salong varje månad.
Mm.
Utan det kan också vara att du vill gå ner i tid och jobba mindre. Och att det är därför du startar bolag. Så det finns massa olika sätt att bygga bolag på. Det är egentligen det vi vill visa på. Så det är en sån parameter, att visa på fler kvinnliga förebilder. Sen tror jag också att till exempel en sån sak som föräldraledighet och vilket ansvar man tar i hemmet är jätteviktigt. Och visa på att det går att bygga, att vara entreprenör och ha barn. Så länge du har en någorlunda jämställd partner. Att ni liksom tillsammans bestämmer er för att ni ska göra det här tillsammans. Och det kom upp i alla våra intervjuer med de kvinnliga entreprenörerna. För det finns någon sorts uppfattning om att efter 30 så kan du inte starta bolag. Ungefär. För att då har du så mycket annat för dig. Men det finns ju många män som har startat bolag efter 30 som har varit väldigt framgångsrika. Och det har ju gått bra. Nej, men det är egentligen, bara för att repetera då, en sån fördom som finns är ju att man tror att man inte kan starta bolag just för att man är i 30-årsåldern och vill skaffa eller har skaffat barn. Vilket ju är felaktigt. Och det finns flera av våra förebilder som har startat bolag i 40-årsåldern till exempel efter att de har fått barn. Och det har liksom gått bra så länge man har en som någorlunda jämställd relation eller en överenskommelse med sin partner om hur man vill.
Ja, men att man det ska hjälps vara åt på något sätt.
Ja, exakt.
Och sen, vad var den fjärde punkten då?
Tillgång till kapital.
Just det, ja, så var det. Jag kommer ihåg alla tre förutom den. Alla fyra förutom
och den. Och den är ju jätteviktig, tillgång till kapital. För det visar ju också många studier att det här första startkapitalet är otroligt viktigt för att kunna ta steget att starta någonting. Och tillgång till kapital, då pratar man ju ofta i media om riskkapital. Som jag har pratat ganska mycket om nu, att det är mitt jobb. Att bara 2% av riskkapitalet går till kvinnor och så vidare. Men riskkapitalet är ju en sån himla liten del av det kapitalet som finns tillgängligt för entreprenörer. Och det passar sig bara för vissa typer av bolag. Alltså om du har ett skalbart bolag med ambitionen att bygga ett miljardbolag och att du vill börsintroducera det eller sälja det på sikt, ja, men då är riskkapital bra. Och du har en produkt eller tjänst på en väldigt stor marknad. Perfekt. Men det är inte det som är som den stora chanken entreprenörskap i Sverige. Nej. Eller i världen för den delen. Och där finns det då dels eget sparat kapital, det finns lån, det finns bidrag, det finns Almi företagspartner till exempel, du kan få banklån, du kan få bidrag från Vinnova. Och allt det här då går vi igenom i vår bok. Så här, försöker utbilda kring vad finns det för olika typer av kapital och om du till exempel tar in riskkapital, vad innebär det och vilka förväntningar sätts på dig då när du tar in
riskkapital? Jag måste köpa er en bok, man.
Ja, men den är, alltså det är faktiskt väldigt... Ja. Vi försöker verkligen gå igenom det på ett liksom, ganska grundläggande sätt. Jag tror att om man är i finansbranschen eller i vår bransch så kommer man ju tycka att det här är som easy peasy. Då vet man allt det här.
Nej, men jag har ju ingen
aning. Men de flesta har inte det, precis. Nej.
Och då måste man läsa på.
Ja.
Men sen så då så använder ni av olika, era av olika förebilder?
Ja, exakt. Alltså vår bok baseras ju på de intervjuerna som vi har gjort med 33 stycken kvinnliga grundare.
Mm.
Och även vår erfarenhet som investerare. Mm. Och också intervjuer med vad vi kallar thought leaders.
Mm.
Andra investerare, professorer, entreprenörskapsforum. Alltså flera olika personer som vi har intervjuat för att få bättre förståelse kring. Så här, vad är det som behöver göras helt enkelt.
Vad har ni sett för liksom trend på något sätt i de här intervjuerna med kvinnorna, tänker jag framförallt?
Ja, men först och främst så tycker vi att alla har ett väldigt bra självförtroende.
Mm.
Alltså de är ju övertygade om att de är rätt person på rätt plats, helt enkelt. Och väldigt passionerade.
Mm.
Så det är det första, och det är ju liksom key. Sen är det att de alla har sparat ungefär 3-6 månadslöner för att, de flesta, inte alla, men de flesta har gjort det.
Ja.
För att kunna betala räkningar och så vidare i början.
Mm.
Eller att man har gått ner lite tid hos sin arbetsgivare, typ 50%.
Som jag gör.
Ja, typ. Precis. För att liksom få igång sin verksamhet, och sen så kan man som säga upp sig på sikt.
Mm.
Eller ta tjänstledigt. Så det är en sån väldigt viktig del, tror jag. Apropå det här med att man ibland tror att man bara säger upp sig helt plötsligt och så satsar man allt och säljer huset. Och det finns ju för sig en person som har gjort det, som vi har intervjuat. Och det är också ett sätt
att göra det. Och då har sagt upp sig och bara haft noll?
Ja, men det var en person som, hon sålde sin lägenhet.
Ja, vem var det?
Hon heter Linda Vaccin.
Okej, okay. Linda Vaccin, ja. Mm. Ja, men hon har ju varit med här.
Jaha, vad kul.
Det visste inte jag. Hon sålde sin lägenhet och bara
satsade super. Men nu kör ju hon ownershift. Men så, och det är ju ett sätt att göra det på.
Mm.
Men det behöver inte bara vara så man gör på. Men, och sen så har ju många haft personer runt omkring dem som har peppat dem att starta bolag.
Mm.
Det är väldigt få som har sagt, ja men ända sedan jag var barn så har jag velat bli entreprenör. Som man hör, så här, ja men jag sålde saft och så vidare. Det är kanske någon liksom som har sagt att de har den bakgrunden. De flesta har bara ramlat in på det. Att så här, ja men så liksom bara kände jag att jag måste ju starta det här bolaget.
Mm.
Som den insikten.
Mm.
Eller att någon då runt omkring dem har sagt att du borde starta ett bolag. Ofta män.
Ja, för ni skriver om det också, liksom vikten av att män, alltså de är en viktig pusselbit när det kommer till det här att få kvinnor att starta fler bolag.
Ja, alltså det tror jag är som jämställdhetsfrågan överlag, så kommer vi inte komma någon vart om inte män också involveras och också tycker att det här är viktigt. Men precis som du säger så är det flera av de entreprenörerna som har haft en manlig mentor. Alltså det behöver inte varit en officiell mentor, utan en person runt om, som i deras nätverk, som är man, mer erfaren, som har trott på dem och sett dem och bekräftat dem.
Mm.
Och gjort att de har vågat ta steget att starta bolag.
Mm.
Det har jag också haft. I min karriär alltid, att jag har haft olika män som är mer seniora som verkligen har bekräftat mig och sagt så här, men kör på, du är grym. Och det behövs för ens självförtroende.
Mm. Men är det viktigt att bli bekräftad av män, tänker du då?
Inte, kanske inte just av män, men av personer i maktposition. Och det är ju oftast män.
Mm.
Det är väl snarare det handlar om.
Ja.
Det finns också, jag menar, Aurore, en person som intervjuades i vår bok. Hon hade en kvinnlig sån mentor som var jätteviktig för henne.
Ja.
Men det var en person som var mycket mer senior än henne, som uppenbarligen hon tyckte var framgångsrik och duktig. Liksom. Så för henne var liksom hennes pepp jätteviktig.
Mm. Vad har du haft för manliga mentorer då? Alltså vilka är det?
Nej, men jag har haft...
Du gick ju bredvid de där två, som du sa.
Ja, men dels Carl-Fredrik Sammeli då, som har grundat Prime. Honom har jag fortfarande kontakt med. Och han bor ju i Sydafrika nu för tiden, men vi som pratar fortfarande i telefon då och då. Sen så ett tag hade jag ganska mycket kontakt med en person som heter Tor Krusell, som var på Altor, eller är på Altor. Som hjälpte mig till exempel med jobbet på Sound Industries. Mm. Och hur jag skulle tänka kring vad är det jag faktiskt vill göra. Liksom, Ericsson funkar uppenbarligen inte.
Nej.
Vad är det jag faktiskt liksom vill? Men sen också nu på InVenture så har jag ju flera. Alltså dels Linus som jag sitter med här i Sverige som är partner. Sami som är vår vd på InVenture. Jag har också kontakt med liksom andra manliga, mycket, mycket mer seniora investerare än jag själv. Som jag bollar med ibland, bollar case och så, för att förstå liksom, amen, hur ska jag tänka kring det här bolaget och så vidare. Inte nödvändigtvis om liksom, just min karriär och vad ska jag så.
Nej.
Utan mer, hur blir jag bra på mitt jobb?
För hur har det varit att vara kvinna i finansbranschen? För den branschen har ju ett väldigt hårt rykte.
Mm.
Alltså det är många som har skrivit det till mig.
Mm. Vet du vad, vad har de haft för roller i finansbranschen? Vet du det?
Nej, brett, det vet liksom. Jag inte. Bara brett. Alltså, det var ju någon... när jag släppte avsnitt med Norsi så gick det ut en artikel i Aftonbladet om det. Och att det är svårt för kvinnliga partiledare. Och, och då var det många som bara... Ja, men om politikerna har det jobbigt så då skulle det vara i finansbranschen. Jag tror att jag fick kanske så här 5-6 sådana meddelanden.
Ja.
Men alltså, du kanske är i en annan värld. Alltså, jag vet inte om startup-världen är lättare. Jag har ingen aning. Ja. Å andra sidan... Jag vet inte om du läste Albrights rapport,
ja, precis.
Tech-grammyten.
Nej, jag tror inte att det är så mycket lättare egentligen för sig. Men jag tror att alltså, venture capital, om man bara tittar på finansbranschen nu då, och inte liksom tech-bolagen eller snubbbolagen som jag tror att Albright kallade det för.
Ja.
Men då...
Tech lever grabbmyten, så heter det.
Ja, just det. Ja. Nej, men så VC eller venture capital då, tycker jag är mer tillåtande och mer liksom, lite mjukare kanske än många traditionella bankjobb, investment banking, private equity.
Mm.
Men det är fortfarande, alltså det är ju fortfarande väldigt snubbigt,
ja.
Skulle jag säga. Det är ju mer snubbigt. Det är ju som inte som jättetraditionella män. Det är inte det, det är mer liksom dudes. Man liksom utbyter dealflow när man gamar med varandra. Mm. Den grejen. Och det tycker jag är rätt jobbigt faktiskt.
Mm.
För att i vårt jobb så handlar så mycket om access till bra bolag. Mm. Alltså att entreprenörerna som är riktigt grymma ska vilja ha just dig som investerare. För det är väldigt mycket personal branding i VC. Och då är det såklart att om många av de här entreprenörerna som är grymma är killar och så kör man paddel tillsammans med några investerare eller man har en paddelturnering eller man har
kvinnor kan man involvera det. Men...
Ja, nej, precis. Men kvinnor kan man involvera det också. Men det är ganska det är lättare att exkluderas i det. Nu säger inte jag att de här personerna gör det med flit. Det tror jag faktiskt inte.
Nej.
Men det är ju lättare att exkluderas från sådana sammanhang. Eller liksom man har en golfturnering. Alltså jag har liksom aldrig spelat golf.
Mm.
Och det är inte bara att vara kvinna eller man. Det är också från vilken socioekonomisk bakgrund till exempel som man
precis.
Har. Så att, och det tycker jag att den här branschen borde bli lite bättre på. Att försöka vara mer inkluderande i sånt helt enkelt.
För jag tänker att den är väldigt traditionell i just det. Ja. Alltså det här, ja men spela golf som du säger eller...
Ja, och men samtidigt så är det alltså alla, många av mina liksom, branschkollegor, vi är som alla unga, många unga, det är inte... Jag vet inte, det är väldigt svårt att sätta ord på det.
Men, försök!
Ja, men det här med golfandet, det är liksom inte att det är en golfturné och det är super, alla är superfina i kanten. Det är liksom inte så riktigt heller. Nej. Men det är mer att ja, men jag spelar inte golf så då är inte jag med. Så. Nu blev det väldigt mycket fokus kring just golf. Men ett annat exempel är att i väldigt många år så var... Det finns en stor techkonferens som heter Slush som är i Finland varje år. Och liksom, det flyger folk från världen över dit.
Ja.
Jättebra konferens verkligen. Och där träffas det väldigt mycket investerare och entreprenörer.
Mm.
Och i vår värld så har vi ganska ofta pitchtävlingar. Det vill säga att entreprenörer pitchar sin idé till en jury av investerare. Och i väldigt många år så hade man en sån i en bastu i Finland.
Oh.
Vilket såklart inte är jättekul för en tjej att stå och pitcha... för bara oftast män, manliga investerare. Det är den typen. Och det tror jag faktiskt har tagits bort nu.
Jag var faktiskt också på konferens i Finland och då var det också bastu. Då sket jag i det faktiskt.
Ja.
Jag hoppade över
Och det är ju en finsk tradition. Och liksom, men problemet är väl då att majoriteten av de som är på den här techkonferensen inte är finnar. Så då funkar inte riktigt traditionskortet heller.
Nej.
Tycker jag i alla fall. Men för att svara på din fråga så... finns det absolut förbättringspotential inom venture capital. Vi har ju väldigt få kvinnliga partners i vår bransch till exempel.
Ja, för jag tänker när jag tittar på finansbranschen så ser jag framför mig en sån här kostymnisse som du vet.
Mm.
Springer runt och jag vet inte, spela golf och...
Ja, men precis.
Står och... Jag vet inte, jag bara backslick och slick. Alltså, det här är mina fördomar som jag lyfter nu. Alltså, vi har ju alla fördomar, så att det är ju...
Jo, men och inom venture capital så är det ju inte riktigt så.
Nej.
Alltså, du har inte kostym. Det är snarare hoodie, om du är kille då.
Mm.
Hoodie och du kanske spelar paddel, gamer.
Det har blivit lite mer hipster, eller?
Ja, men exakt. Ja, precis. Och mycket Patagonia-väst, apropå fördomar. Det är liksom den fördomen som finns kring venture capital, tror jag. Men jag vill ändå tycka att det finns en man vill förändras. Mm. Alltså många pratar om det. Så nu skulle det bli intressant att se vad är det som faktiskt sker.
Mm.
Man vill investera i fler kvinnor. Det finns massa olika initiativ kring att investera i fler kvinnor. Att ta in fler kvinnor, inte fonderna också, så som investeringsansvariga.
Mm.
Få fler kvinnliga partners. För det är så det fungerar inom fonderna. Så det är partnern som är beslutsfattare.
Mm.
Och där är det ju fortfarande väldigt få kvinnor som är partners.
Mm.
Och det behöver bli fler. Men jag vill tycka att det har hänt någonting senaste året bara kring det.
Mm. Och nu börjar vi ju faktiskt rinna ut med tid här. Men det, för att här pratar vi ju, nu kommer vi gå tillbaka, nu blev det ett sidospår här och vara kvinna i finansbranschen och sådär. Mm. Men jag vill ändå lyfta den. Jag tyckte vi fick en snygg övergång där. Men för att avrunda det här lite, för att jag pratar ju mycket om att bredda bilden av ledarskap. Alltså att vi ser framför oss en man när vi ser en ledare. Och samma när det kommer till entreprenörskap. Då ser vi en man framför oss. Investerare gör det. Kvinnor gör uppenbarligen också det, eftersom de själva inte ser sig som entreprenörer.
Mm.
Eller hur? Mm. Eller alltså, om jag liksom förstår vad du har sagt nu rätt.
Ja, absolut.
Och nu har vi pratat mycket om så här, hur breddar vi bilden av entreprenörskap. Men jag tycker ändå att vi ska avrunda på något sätt med, förutom förebilder. Mm. Hur breddar vi bilden av entreprenörskap?
Förutom förebilder.
Ja. Tror du att det finns något så här? Det kanske inte finns någon magisk lösning. Eller det finns det ju uppenbarligen inte. Då hade vi gjort det. Men
det, alltså, jag tror inte det finns en magisk lösning. Men jag tror, alltså, nummer ett är ju såklart att visa på förebilder. Men jag tror också att man i det offentliga, alltså media till exempel, pratar om entreprenörskap på kanske lite annorlunda sätt än vad man gör idag. Alltså lyft upp andra olika typer av sätt att bygga bolag på, som inte behöver vara till exempel riskkapitalfinansierade.
Nej.
Sen tror jag att entreprenörskap är inte bara, alltså vi har ju till exempel sociala entreprenörer med i vår.
Vad är en social entreprenör?
Ja, men, och det är också, det är en bra fråga, för det är ganska, alltså en social entreprenör behöver ju inte vara ett bolag som inte tjänar pengar. Du kan ju vara social entreprenör och fortfarande tjäna pengar. Men du kan också vara social entreprenör där det inte finns en ambition om att tjäna pengar.
Nej.
Till exempel Sandra Kanakari, som har startat 1000 möjligheter.
Hon har också varit här.
Ja, okej.
Okay. Mm. Ja, hon är fantastisk.
Ja, hon är fantastisk. Precis. Och vi ser henne som en entreprenör.
Mm.
Det är en stiftelse. Men vi ser det som entreprenörskap.
Mm.
Så det tror jag är jätteviktigt. Att man pratar om vad finns det för olika typer av sätt att bygga bolag på. Och tyvärr så ingår ju förebilder i det.
Mm.
Att visa på förebilder. Men sen tror jag också att vi som sitter på maktposition.
Mm.
Och jag säger vi, för vi som sitter på kapital. Alltså riskkapitalister. Rannsakar oss själva. Försöker förstå vår unconscious bias.
Mm.
Och att vi rannsakar våra nätverk. Vilka är det vi som äter lunch med? Vilka fika är vi med? Är det personer som ser ut och påminner om oss själva? Ja, men då kanske jag ska ta initiativ att träffa personer utanför mitt nätverk. Istället för att lägga det ansvaret på de som ligger utanför liksom det här, den här kretsen.
Mm.
För det är mycket enklare för mig att höra av mig till någon som inte redan är inne i det här nätverket och få till en lunch, än att den personen ska höra av sig till mig. För vi får ju förfrågningar hela tiden.
Mm.
Såklart. Så det tror jag är jätteviktigt. Att personer på makt, och det behöver inte bara vara investerare. Det kan vara liksom vem som helst som sitter i någon form av maktposition.
Mm.
Tycker jag har ett ansvar att förändra den bilden. Och det var ju också därför jag ändå ville skriva den här boken.
Mm,
för vi kände att vi har lite av ett ansvar att göra det.
Mm.
Och det tog ju vi en risk, tycker jag, i att göra.
Mm. Det går att ta risker.
Ja.
Ja, det här är superintressant. Jag tycker att fler kvinnor ska få starta bolag. Så att det, det är också ett, som vi nu, Linda, ownership och allting. Alltså att starta bolag, det är också att äga mer. Alltså få kvinnor, få mer makt i samhället. Alltså, tänker jag. Alltså.
Ja, men precis. Och det är det. Alltså, vår tes är ju att om vi inte har, vi kommer aldrig nå jämställdhet om inte fler kvinnor startar bolag. Och det är dels ägande skäl som du pratar om. Och liksom att man förhoppningsvis ska tjäna pengar på sitt bolag och återinvestera och så vidare.
Mm.
Men också att de här bolagen som startas är ju så viktiga för vår framtid. Alltså de formar ju vår framtid. Och det är därför vi har den titeln på vår bok.
Mm.
De bygger ju som produkter och tjänster som hjälper oss i vår vardag. Om det bara är en viss typ av personer som har varit med och byggt de här produkterna och tjänsterna, så löser de ju bara problem för en viss samhällsgrupp.
Ja, för det där har ju med innovation att göra också, och perspektiv.
Alltså, ja, precis.
Det blir en mycket större fråga.
Ja, exakt. Och sen så, det är liksom den makrofrågan. Sen så är så här, bolag som har mixade team tjänar mer pengar. Det är också massa studier som visar på det. Så att det finns ju såklart massa fördelar med det. Men det tycker jag är liksom den viktigaste frågan. Mm. Att kvinnor helt enkelt måste vara med och forma vår framtid.
Mm. Ja, superviktigt. Mm. Ett bra avslut. Mm. Det är kanske det avsnittet får heta. Kvinnor måste vara med och forma vår framtid. Nej, vi får se vad jag döper avsnittet till. Men känner du att vi har missat någonting här nu som du vill lyfta innan vi avrundar lite?
Nej, ingenting jag kan komma på just nu. Jag tycker vi har pratat om allt möjligt.
Ja, jag tycker vi har haft ett jätteintressant samtal faktiskt.
Kul, tycker jag med.
Så att vi säger tusen tack till dig för att du har varit här.
Tack så jättemycket för att du var här. Jättekul.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden och dela gärna avsnittet i sociala medier. Och sen så hörs vi på onsdag igen.